Var snälla och sitta upp på era kvastar.
Harry kravlade upp på sin Nimbus 2000. Madame Hooch blåste en gäll signal i sin silvervisselpipa. 15 kvastar steg högt, högt upp i luften. De var iväg. Och klonken uppfångas omedelbart av Angelina Johnson från Gryffindor. En sån duktig jagare den flickan är. Och snyggen också. Jordan! Ja, förlåt professorn. Tvillingarna Weasleys gode vän Lee Jordan refererade matchen under noggrann övervakning av professor McGonagall. Och hon susar verkligen iväg där uppe. En snygg passning till Alicia Spinnett. Ett strålande fynd av Ollie Woodward. Bara reserv förra året. Tillbaka till Johnson och nej! Slytherin har tagit klonken. Slytherins lagkapten Marcus Flint har klonken och susar iväg. Flint flyger som en örn där uppe. Han kommer att göra mål. Nej! Han stoppas av ett utmärkt spel av vaktaren Wood. Och Gryffindor-laget får klonken. Där är jagaren Katie Bell från Gryffindor. Fin dykning runt Flint. I väg och förfält och aj, 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 aj. Det där måste ha gjort ont. Träffade bakhuvudet av en dunkare. Slytherin tar klonken. Där är Adrian Patsy som sätter fart mot målstolparna. Men han hejdas av en annan dunkare. I väg skickad mot honom av Fred eller George Weasley. Ja, nej, jag kan inte säga vilken av dem. Men hur som helst. Fint spel av Gryffindors lagman. Och Johnson har åter klonken i sin hand. Fältet är fritt framför henne. Och där far hon iväg. Hon flyger verkligen fram. Väjer undan för en dunkare full fräs. Målstolparna är rakt framför. Hej Angelina! Hej Angelina! Vaktaren Bletchley dyker. Han missar. Mål för Gryffindor! Gryffindor-elevernas hurrarop fyllde den kalla luften tillsammans med tjut och stönandet från Slytherin-hopen.
Flytta på er där uppe. Maka ihop er lite.
Hagrid! Ron och Hermione trängde ihop sig för att ge Hagrid tillräcklig plats att sitta bredvid dem.
Jag har tittat på från min stuga, sa Hagrid och klappade en stor kikare som han hade om halsen. Men är det inte detsamma som att sitta med bland åskådarna? Ingen skymt av kvicken än, va?
Nej, 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 sa Ron. Harry har inte haft mycket att göra än.
Ja, han har hållit sig utanför striden i alla fall. Det är alltid något, sa Hagrid.
Och han höjde kikaren och tittade upp i skyn mot den lilla fläck som var Harry. Långt, långt ovanför dem så gled Harry fram över spelet medan han kikade omkring efter någon skymt av kvicken. Det ingick i hans Woods taktik inför matchen. Håll dig ur vägen tills du får syn på kvicken, hade Wood sagt. Vi vill inte att du ska bli anfallen innan det är nödvändigt. När Angelina gjorde mål så gjorde Harry ett par loopar för att ge luft åt sina känslor. Nu hade han återgått till att stirra efter kvicken. En gång fick han syn på något guldglänsande som blixtrade till. Men det var bara en reflex från en av tvillingarna Weasleys guldarmbandsur. Och en annan gång bestämde sig en dunkare för att rusa iväg åt hans håll mer lik en kanonkula än någonting annat. Men Harry fick undan och Fred Weasley kom jagande efter den.
Är allt okej med dig, Harry?
Han hann skrika medan han häftigt drev dunkaren i riktning mot Marcus Flint.
Slytherin har klonken, sa just Lee Jordan. Jagaren Percy duckar undan för två dunkare, tvillingarna Weasley och jagaren Bell och sätter full fart. Vänta nu, var det där kvicken?
Ett mummel gick genom åskådarhopen då Adrian Percy tappade klonken, allt för upptagen med att titta över axeln på den gyllene blixten som hade susat förbi hans vänstra öra. Harry såg den. Plötsligt gripen av en stark upphetsning dök han neråt efter strimman av guld. Slytherins sökare Terence Higgs hade också sett den. Jämsides susade de mot kvicken. Alla jagarna verkade glömt vad de egentligen borde göra och hängde bara mitt i luften och tittade på. Harry var snabbare än Higgs. Han kunde se hur den runda lilla bollen med fladdrande vingar pilade uppåt framför dem. Han gjorde en extra snabb spurt.
Pang!
Ett vrål av ursinne ekade från gryffindorarna nedanför. Marcus Flint hade med avsikt spärrat vägen för Harry och Harrys kvast snurrade ur kurs medan Harry hakade sig fast för brinnande livet.
Oschysst spel!
Skränade gryffindorarna. Madame Hooch gav Flint en ilsken tillsägelse och beordrade sedan ett friskott mot målstolparna för Gryffindor. Men i all förvirring hade den gyllene kvicken naturligtvis försvunnit utom synhåll igen. Nere på läktaren skrek Dean Thomas:
skicka ut honom, domaren! Rött kort!
Det här är inte fotboll, Dean, påminde honom Ron. Man kan inte skicka ut folk i Quidditch. Och vad är ett rött kort för något? Men Hagrid stod på din sida.
Ja, de borde ändra reglerna. Flint kunde ha knockat ut Harry i luften.
Och Lee Jordan fann det svårt att inte ta parti.
Alltså, efter detta tydliga och vidriga brott mot spelreglerna...
Jordan, murrade professor McGonagall.
Ja, efter detta öppet och avskyvärda, oschyssta spel menar jag... Jordan, jag varnar dig. Flint dödar nära på Gryffindors sökare, vilket jag är säker på skulle kunna hända vem som helst. Så Gryffindor får ett straffskott som görs av Spinner som slår bort det. Inga problem. Vi fortsätter spelet och Gryffindor har fortfarande bollen!
Det var då det hände. När Harry väjde undan för ännu en dunkare som kom snurrande förbi hans huvud på farligt nära håll. Hans kvast gjorde en plötsligt skrämmande överhalning. Under en bråkdel sekund trodde han att han skulle falla. Han grep ett hårt tag om kvasten med bägge händerna och knäna. Han hade aldrig känt något liknande. Det hände igen. Det var som om kvasten försökte slå bakut som en häst och kasta av honom. Men en Nimbus 2000 kvast bestämde sig inte bara plötsligt för att kasta av sin ryttare. Harry försökte vända tillbaka mot Gryffindors målstolpar. Han hade nästan lust att be Wood begära paus i spelet. Och sen märkte han att kvasten var helt omöjlig att manövrera. Han kunde inte vända den. Han kunde inte styra den alls. Den for i zigzag genom luften och gjorde då och då häftiga svängande rörelser som nästan kastade av honom. Lee, han fortsatte att referera matchen.
Slytherin har hand om spelet. Flyttar klonken, tar sig förbi spinnet, tar sig förbi Bell, får en hård smäll i ansiktet av en dunkare. Hoppas den krossade näsan på honom. Nej, jag skämtade bara, professor. Slytherin gör mål! Åh nej!
Slytherin-eleverna hurrade. Ingen tycktes ha lagt märke till att Harrys kvast uppförde sig konstigt. Den förde honom långsamt högre upp, bort från spelet, medan den ryckte och svängde hit och dit under färden.
Fattar inte vad Harry sysslar med, mumlade Hagrid. Han stirrade genom sin kikare. Om jag inte visste bättre skulle jag säga att han verkar ha tappat kontrollen över sin kvast. Men han kan ju inte...
Och plötsligt pekade folk överallt på läktarna upp mot Harry. Hans kvast hade börjat rulla runt och det var med knapp nöd han lyckades klamra sig fast. Sen flämtade alla i åskådarhopen till. Harrys kvast hade gjort ett våldsamt ryck och Harry vippade av den. Nu hängde han och dinglade från den medan han höll sig fast med bara en hand.
Hände det någonting med den där flintspärrade vägen för honom, viskade Seamus.
Det är omöjligt, sa Hagrid med darrande röst. Ingen kan mixa min kvast utom något mäktigt svart magi. Ingen unge skulle klara av att göra något sånt med en Nimbus 2000.
Vid dessa ord grep Hermione Hagrids kikare. Men istället för att titta upp på Harry började hon ursinnigt granska åskådarna.
Vad gör du?
Kved Ron, askgrå i ansiktet.
Jag visste det, flämtade Hermione. Snape, titta!
Ron grep tag i kikaren. Snape satt i mitten på läktarna mitt emot dem. Han höll ögonen fästa på Harry och mumlade halvhögt utan uppehåll.
Han har någonting för sig. Han förhäxar kvasten, sa Hermione.
Vad ska vi göra, sa Ron.
Låt mig sköta det.
Innan Ron hann säga ett ord till så hade Hermione försvunnit. Ron vände kikaren mot Harry igen. Hans kvast vibrerade så kraftigt att det var nästan omöjligt för honom att hänga sig kvar mycket längre. Alla åskådarna var på benen och såg skräckslaget på hur tvillingarna Weasley flög upp för att försöka dra över Harry till någon av sina kvastar, men det tjänade ingenting till. Varenda gång de kom nära honom hoppade kvasten ännu högre upp. De sänkte sig lägre ner och cirklade runt under honom, tydligen i hopp om att kunna fånga upp honom om han föll. Marcus Flint grep klonken och gjorde mål 5 gånger utan att någon la märke till det. skynda dig, Hermione, mumlade Ron förtvivlat. Hermione hade kämpat sig fram till läktaren på andra sidan där Snape stod och rusade nu ut med raden nedanför honom. Hon stannade inte ens för att be om ursäkt och hon knuffade professor Quirrell med huvudet före ner i raden framför. När de kom fram till Snape så hukade hon sig ner, tog fram sitt trollspö och viskade några välvalda ord. Lysande blå flammor sköt fram ur spöet in mot follen på Snapes klädnad. Det tog kanske 30 sekunder för Snape att upptäcka att han stod i lågor. Ett plötsligt tjut talade om för henne att hennes jobb var avslutat. Hon skyfflade elden från honom ner i en liten burk i fickan och rusade tillbaka längs raden. Snape skulle aldrig veta hur det hela hade gått till. Det behövdes inte mer. Där uppe i luften kunde Harry plötsligt kravla sig tillbaka på kvasten. Neville, du kan titta nu, sa Ron. Neville hade snyftat i Hagrids jacka de sista 5 minuterna. Harry var just på väg ner mot marken med en väldig fart när åskådarna såg hur han slog handen för munnen som om han var på vippen att kräkas. Han slog i marken på alla 4, hostade och någonting guldglänsande föll ner i hans hand.
Jag har kvicken!
Hojtade han och viftade med den ovanför huvudet och matchen slutade i total förvirring.
Han fångade den inte! Han nästan svalde den!
Tjöt Flint fortfarande 20 minuter senare, men det spelade ingen roll. Harry hade inte brutit mot några regler och Lee Jordan fortsatte glatt att basunera ut resultatet. Gryffindor hade vunnit med 170 poäng mot 60. Men Harry hörde ingenting av allt det här. Han serverades just en kopp stark te nere i Hagrids lilla stuga i sällskap med Ron och Hermione.
Det var Snape, förklarade Ron. Hermione och jag såg honom. Han stod och mumlade förbannelser över din kvastkäpp och han tog inte blicken från dig.
Strumprat, sa Hagrid, som inte hade hört ett ord av vad som för sig gick bredvid honom på läktaren. Varför skulle Snape göra någonting sånt?
Harry, Ron och Hermione såg på varandra och undrade vad de skulle säga till honom. Harry bestämde sig för att tala om sanningen.
Jag har kommit på någonting om honom, berättade han för Hagrid. Han försökte ta sig förbi den där trehövdade hunden på allhelgonaftonen. Den bet honom. Vi tror att han försökte skela det som den vaktar. Ja, vad det nu är.
Hagrid tappade tekannan.
Hur känner ni till Fluffy? Sa han.
Va? Fluffy?
Ja visst, han är min. Köpte honom av en grekisk snubbe som jag träffade på pubben förra året. Jag lånade ut honom till Dumbledore för att vakta.
Ja, vadå? Sa Harry ivrigt.
Jag frågar mig inte mer nu, sa Hagrid barskt. Det är topphemligt, det var det.
Men Snape, han försökte skela det.
Nej, stundprat, sa Hagrid igen. Snape är lärare här på Hogwarts. Han skulle aldrig göra något sånt.
Så varför försökte han döda Harry alldeles nyss? Utropade Hermione.
Eftermiddagens händelser tycktes verkligen ha fått henne på andra tankar om Snape.
Jag känner igen en förhäxning när jag ser den, Hagrid. Jag har läst allt om dem. Man måste hålla ögonkontakt. Och Snape blinkade inte ens. Såg honom.
Men hör ni inte vad jag säger? Ni har fel, sa Hagrid argt. Jag vet inte varför Harrys kvast bar sig åt på det där viset med Snape. Han skulle inte försöka döda en elev. Hör på mig nu alla 3. Ni lägger inte i sånt som inte angår er. Det är farligt. Så glöm den här hunden och glöm vad det är den vaktar. Det är en sak mellan professor Dumbledore och Nicholas Flamel.
Aha, sa Harry. Någon som heter Nicholas Flamel är alltså inblandad, eller hur?
Hagrid såg ursinnig ut. Erased spegeln. Julen var på väg. En morgon i mitten på december vaknade alla på Hogwarts och fann skolan täckt av flera decimeter snö. Sjön frös till is och tvillingarna Weasley blev bestraffade för att de hade förhäxat ett antal snöbollar så att de följde efter Quirrell överallt och studsade iväg från baksidan av hans turban. De få ugglor som lyckades kämpa sig fram över den stormiga himlen för att lämna post måste pysslas om av Hagrid tills de återfick sina krafter och kunde flyga iväg igen. Alla väntade bara på att jullovet skulle börja. Medan sällskapsrummet i Gryffindor och stora salen värmdes upp av dånande brasor var däremot korridorerna iskalla och en bister vind fick fönstren i klassrummet att skallra. Värst av allt var professor Snapes lektioner nere i fängelsehålorna där andedräkten steg upp i en dimma framför dem och de höll sig så tätt in till sina heta kittlar som möjligt.
Jag tycker verkligen synd om alla de som måste stanna på Hogwarts i jul för att ingen vill ha dem hemma, sa Draco Malfoy under en trolldryckslektion. Han tittade bort mot Harry medan han talade. Crabbe och Goyle flinade. Harry, som höll på att mäta upp mald ryggrad av lejonfisk, låtsades inte om dem. Malfoy hade varit ännu otrevligare än vanligt sedan Quidditch-matchen. Upprörd över Slytherins nederlag han har försökt få alla att skratta åt att nästa gång skulle en bredmynt trädgroda ersätta Harry som säkare. Sen skulle han förstått att ingen tyckte det var roligt eftersom allesammans var så imponerade över hur Harry lyckats hålla sig kvar på sin krängande kvastkäpp. Fylld av ilska och avundsjuka hade Malfoy därför återgått till att håna Harry för att han inte hade någon riktig familj. Det var sant att Harry inte skulle åka tillbaka till Privet Drive till julen. Professor McGonagall hade gått runt veckan innan och gjort en lista över elever som skulle stanna kvar under helgen och Harry hade genast anmält sig. Han tyckte inte det minsta synd om sig själv. Det här skulle förmodligen bli den bästa jul han någonsin hade haft. Ron och hans bröder skulle också stanna kvar, för Mr. och Mrs. Weasley skulle fara till Rumänien och hälsa på Charlie. När de lämnade fängelsehålorna i slutet av trolldryckslektionen fann de korridoren framför sig blockerad av en väldig gran. Två enorma fötter som stack fram längst ner och ett högljutt flåsande fick dem att förstå att Hagrid befann sig bakom den. "Hej Hagrid, vill du ha lite hjälp?" frågade Ron och stack huvudet genom grenarna.
Nej då, tack. Jag klarar mig fint, tack Ron.
Skulle du vilja flytta dig i vägen? Hördes Malfoys kalla och slepiga röst bakom dem. Försöker du tjäna lite extra pengar, Weasley? Jag hoppas väl att få bli skovaktare själv när du slutar på Hogwarts. Den där kojan Hagrid har är väl som ett palats jämfört med vad din familj är van vid.
Ron kastade sig över Malfoy just som Snape kom upp för trappan.
Weasley!
Ron släppte taget om Malfoys klädnad.
Han blev retad, professor Snape, sa Hagrid och stack fram sitt väldiga håriga ansikte bakom trädet. Malfoy förelämpar hans familj.
Det må vara hur du vill med den saken, men att slåss emot Hogwarts regler, Hagrid, sa Snape silkeslent. 5 poängs avdrag för Gryffindor, Weasley. Och var tacksam för att inte mer. Marsch iväg nu, allesammans.
Malfoy, Crabbe och Goyle knuffade sig omilt förbi trädet och strödde barr överallt omkring sig under självbelåtet flinande.
Jag ska minsann ge honom, ja, sa Ron och skar tänder mot Malfoys rygg. En vacker dag ska jag minsann ge honom.
Jag avskyr dem bägge två, sa Harry. Malfoy och Snape.
Se så, upp med hakan nu. Det är nästan jul, sa Hagrid. Vet du vad? Kom med mig och titta på stora salen. Den ser jättefin ut.
Så alla tre följde efter Hagrid och hans träd till stora salen.
där professor McGonagall och professor Flitwick var fullt upptagna med juldekorationerna.
Och Hagrid, det sista trädet, ställ det i hörnet längst bort, är du snäll, sa professor McGonagall.
Salen såg praktfull ut. Girlanger av järnek och mistel hängde överallt runt väggarna och inte mindre än 12 jättehöga julgranar stod runt om i rummet. Några gnistrande av pyttesmå istappar och några strålande av hundratals levande ljus.
Hur många dagar är det kvar tills ni får jullov? Frågade Hagrid.
Bara en, sa Hermione. Och apropå det, herr Ron, vi har en halvtimme före lunch. Vi borde vara i biblioteket.
Ja, visst, det har du rätt i, sa Ron och slet blicken från professor Flitwick, ur vars trollstav det blommade upp gyllene bubblor som han drog över grenarna på den nya granen.
Biblioteket, sa Hagrid och följde dem ut ur stora salen. Alldeles för lovet. Ni är visst väldigt flitiga, va?
Nej, vi pluggar inte, talade Harry glatt om för honom. Ända sedan du nämnde Nicholas Flamel så har vi försökt ta reda på vem det är.
Försökt göra vad då? Säger du?
Hagrid såg chockad ut.
Hör på nu. Jag har ju sagt då till... Nej, låt det vara. Det är inget som ni har med att göra. Vad den där hunden vaktar för någonting.
Ja, men vi vill bara veta vem Nicholas Flamel är. Det är det enda, sa Hermione. Om du inte vill tala om det för oss så spara oss besväret, tillade Harry. Vi måste ha gått igenom hundratals böcker redan och vi kan inte hitta honom någonstans. Snälla Hagrid, ge oss bara en liten vink. Jag vet att jag har läst hans namn någonstans.
Nej, jag säger ingenting, sa Hagrid tvärt.
Ja, men då får vi helt enkelt försöka ta reda på det själva, sa Ron. Och de lämnade Hagrid som såg missnöjd ut och skyndade iväg till biblioteket. De hade i själva verket letade böcker efter Flamels namn ända sedan Hagrid råkat försäga sig. För hur skulle de annars få reda på vad Snape försökte stjäla? Problemet var att det var mycket svårt att veta var de skulle börja. Eftersom de inte visste vad Flamel kunde tänkas ha gjort för att bli omnämnd i en bok. Han stod inte i 1900-talets stora trollkarlar eller vår tids bemärkta magiska namn. Han saknades också i viktiga moderna magiska upptäckter och i en studie i den senaste utvecklingen inom trollkonsten. Och sen var det förstås blotta storleken på biblioteket. Tiotusentals böcker, tusentals hyllor, hundratals trånga rader. Hermione tog fram en lista över ämnen och titlar som hon hade bestämt sig för att söka efter. Medan Ron strävade iväg ut efter en rad med böcker och började dra ut dem ur hyllorna på måfå. Harry vandrade över till den avskilda bokavdelningen. Han hade länge undrat om inte Flamel fanns någonstans där inne. Tyvärr behövde man ett särskilt intyg, underskrivet av någon av lärarna, för att få titta i de skyddade böckerna. Och han visste att han aldrig skulle få ett. Här fanns böckerna om mäktig svart magi som han aldrig hade undervisat i på Hogwarts. De böckerna fick bara läsas av äldre elever som studerade avancerat försvar mot svartkonster. Vad söker du efter, unge man? Ingenting, sa Harry. Bibliotekarien Madame Pins svängde en fjäderdammvippa i ansiktet på honom. Då är det bäst du går härifrån. I väg med dig, ut. Harry, som önskade att han varit lite snabbare med att hitta på någon historia, lämnade biblioteket. Han och Ron och Hermione hade redan kommit överens om att det var bäst att inte fråga Madame Pins var de kunde hitta Flamel. De var säkra på att hon kunde tala om det för dem, men de ville inte riskera att Snape skulle få höra vad de hade för sig. Harry väntade utanför i korridoren för att se om de bägge andra hade hittat någonting, men han hade inget större hopp. De hade faktiskt letat i hela 14 dagar, men eftersom de bara hade enstaka korta tillfällen mellan lektionerna så var det inte förvånande att de inte hade hittat någonting. Vad de verkligen behövde var en lång, trevlig sökstund utan Madame Pins flåsande nacken på dem. 5 minuter senare så kom Ron och Hermione ut till honom, skakande på huvudet. De gav sig iväg till lunchen.
Ni fortsätter väl att söka mens jag är borta, sa Hermione. Och skicka mig en uggla om ni hittar någonting. Och du skulle ju kunna fråga dina föräldrar om de vet vem Flamel är, sa Ron. Det skulle väl inte vara någon fara att fråga dem? Nej, nej, inte det minsta fara, eftersom bägge tandläkare, sa Hermione. När jullovet väl hade börjat hade Ron och Harry alldeles för trevligt för att tänka särskilt mycket på Flamel. De hade sovsalen för sig själva och sällskapsrummet var mycket tommare än vanligt, så de kunde sitta i de sköna fåtöljerna vid brasan. De satt där i timtal och åt allt de kunde spetsa på en grillgaffel. Bröd, tekakor, marshmallows. Och planerade olika sätt att få Malfoy religerad, vilket var roligt att prata om, även om det inte skulle fungera. Ron började också lära Harry trollkarlsschack. Det var exakt likadant som mugglarschack, med det undantaget att pjäserna var levande, vilket gjorde det mycket likt anförandet av trupper i strid. Rons schackspel var väldigt gammalt och slitet. Precis som allt annat han ägde hade det en gång tillhört någon annan i familjen, morfadern i det här fallet. Gamla schackgubbar var emellertid inte alls någon nackdel. Ron kände dem så väl att han aldrig hade något besvär med att få dem att göra som han ville. Harry spelade med schackgubbarna som Seamus Finnegan hade lånat honom och de litade inte alls på honom. Han var inte någon särskilt bra spelare än och de skrek hela tiden olika goda råd till honom, vilket var förvirrande. Flytta mig inte hit, kan du inte se hans riddare? Flytta honom! Vi har råd att förlora honom! När Harry gick till sängs på julaftonen såg han fram emot maten och festligheterna nästa dag. Men han väntade sig inte alls några presenter. Men när han vaknade tidigt morgonen därpå så var det första han såg en liten hög med paket vid fotänden av sängen. God jul, sa Ron sömnigt när Harry kröp ur bädden och drog på sig morgonrocken.
Ja, god jul på dig också, sa Harry. Har du sett på maken? Jag har fått presenter.
Vad väntar du då? Rover kanske, sa Ron och vände sig mot sin egen hög som var betydligt större än Harrys. Harry plockade upp det översta paketet. Det var inslaget i tjockt brunt papper och tvärs över det stod det skrivet med spretiga bokstäver. Till Harry från Hagrid. Inuti låg en grovt tillyxad treflöjt. Hagrid hade tydligen täljt den själv. Harry spelade på den. Den lät lite lik en uggla. Ett annat mycket lite paket innehöll ett kort brev. Vi fick ditt meddelande och bifogar här din julklapp från morbror Vernon och moster Petunia. Och fasttejpat på brevet satt en 50-pence-slant. Ja, det var snällt, sa Harry. Ron var fascinerad av penneslanten.
Vilken konstig grej, sa han. En sån form. Är det här pengar?
Du kan behålla den, sa Harry och skrattade åt hur glad Ron blev. Hagrid och min moster och morbror. Jaha, så vem har skickat mig de här andra? Ja, jag tror jag vet vem det där är från, sa Ron och rodnade en aning när han pekade på ett stort knöligt paket. Min mamma. Jag berättade för henne att du inte väntade några julklappar och...
Åh nej, ja, stönade han. Hon har gjort en Weasley tröja åt dig, nej.
Harry hade rivit upp paketet och funnit en tjock handstickad ylletröja i smaragdgrönt och en stor ask hemlagad kola. Vart enda år stickar hon varsin tröja åt oss, sa Ron och öppnade paketet med sin egen. Och min är alltid rödbrun. Det var verkligen snällt av henne, sa Harry och bet in kola som smakade väldigt gott. Hans nästa present innehöll också godis. En stor ask chokladgrodor från Hermione. Och nu var det bara ett paket kvar. Harry lyfte upp det och kände på det. Det var mycket lätt. Han öppnade det.
Någonting flytande och silvergrått gled ner på golvet där det låg i skimrande väck. Ron flämtade till.
Jag har talat om sådana där, sa han med dämpad röst och släppte asken med bönor i alla smaker som han fått av Hermione. Om det där är vad jag tror det är, så är den verkligen sällsynt och verkligt värdefull.
Vad är det för något? Harry plockade upp det glänsande silvriga tyget från golvet. Det kändes konstigt att röra vid, likt vatten som vävts till stoff. Det är en osynlighetsmantel, sa Ron med ett vördnadsfullt uttryck i ansiktet. Jag är säker på att det är det. Prova den.
Harry svepte manteln runt axlarna och Ron gav till ett tjut.
Wow! Det är det! Titta ner!
Harry tittade ner på sina fötter, men de var försvunna. Han rusade fram till spegeln. Hans spegelbild såg mycket riktigt tillbaka på honom, med enbart huvudet som svevade i luften och kroppen helt osynlig. Han drog upp manteln över huvudet och spegelbilden försvann totalt.
Där är ett brev, sa Ron plötsligt. Det ramlade ut ett litet brev ur den.
Harry drog av sig manteln och plockade upp brevet. Skrivna med en tunn, snirklig handstil som han aldrig hade sett förut stod följande ord. Din far lämnade den här i mitt förvar innan han dog. Det är dags att återlämna den till dig. Använd den väl. En mycket god jul tillönskas dig. Det fanns ingen underskrift. Harry stirrade på brevet. Ron stod och beundrade manteln.
Jag skulle ge vad som helst för en sån här, sa han. Vad som helst. Vad är med dig?
Ingenting, sa Harry. Han kände sig väldigt konstig. Vem hade skickat manteln? Hade den verkligen tillhört hans pappa en gång i tiden? Innan han hann säga eller tänka något mer slängdes dörren till sovsalen upp och Fred och George kom inskuttande. Harry stoppade hastigt undan manteln. Han kände inte för att låta någon annan få se den än.
God jul! Nej, men titta! Harry har också fått en Weasley-tröja!
Fred och George var klädda i blåa tröjor. Den ena med ett stort gult F på och den andra med ett stort G. Fast Harry ser snyggare än våra, sa Fred och höll upp Harrys tröja. Hon anstränger sig tydligen mer om man inte tillhör familjen.
Varför har du inte din på dig, Ron? Frågade George. Se på dig nu. De är varma och sköna.
Nej, jag avskyr brunt, klagade Ron halvhjärtat då han drog den över huvudet.
Du har inte någon bokstav på din, påpekade George. Hon tror väl inte att du ska glömma ditt namn. Men vi är inte dumma. Vi vet att vi heter Gred och Forge. Vad är ni för som tog väsen om?
Percy Weasley stack in huvudet genom dörren med ogillande uppsyn. Han hade tydligen hunnit halvvägs genom öppnandet av sina julklappar eftersom han också bar en knölig tröja över armen. Fred grep genast tag i den.
P för perfekt. Se på dig den, Percy. Gör det nu. Vi har på oss våra allesammans. Till och med Harry har fått den.
Jag vill inte, sa Percy doft medan tvillingarna tvingade ner tröjan över huvudet på honom så att glasögonen åkte på sned.
Och idag får du inte sitta tillsammans med prefekterna heller, sa George. Julen är en familjehögtid.
De bar Percy från rummet med ansiktet neråt och med armarna fastklämda utefter sidorna av tröjan. Harry hade aldrig i hela sitt liv ätit en sån julmiddag. 100 feta stekta kalkoner, berg av stekta och kokta potatisar, stora fat med tjocka små prinskorvar, terriner med smörade ärtor, silversnipor med tjock härlig köttsås och tranbärssås,
travar med magiska smällkarameller utspridda över hela bordet med bara några decimeters mellanrum. De här fantastiska smällkaramellerna var inte det minsta lika den svaga mugglarsorten som Dösters brukade köpa med sina små plastleksaker och sladdriga pappershattar inuti. Harry och Fred drog in magisk smällkaramell och den sa inte bara pang. Den smällde av med en explosion som från en kanon och svepte in dem allesammans i ett moln av blå rök, och ur dess inre sprängde det fram en konteramiralshatt och flera levande vita möss. Uppe vid honnörsbordet hade Dumbledore bytt sin spetsiga trollkarshatt mot en blomsterprydd huva och skrockade muntert åt ett skämt som professor Flitwick just hade läst upp för honom. Framberade plumpuddingar följde på kalkonen. Percy bröt nästan av en tand på en silverskära som låg inbäddad i hans puddingskiva. Harry såg hur Hagrid blev allt rödare ansiktet medan han ropade på mer vin och hur han till slut kysste professor McGonagall på kinden. Till Harrys förvåning fnittrade och rånade hon med den höga hatten på sned. När Harry till sist lämnade bordet konkade han på en stor hög med saker som han fått ur smällkaramellerna. Däribland en förpackning med självlysande, icke-exploderande ballonger. En uppsättning gör dem självvårtor och ett eget nytt trollkarsschackspel. De vita mössen hade försvunnit och Harry hade en obehaglig känsla av att de skulle komma att sluta som julmiddag åt Mrs. Norris. Harry och Weasley-bröderna tillbringade en glad eftermiddag vid ett våldsamt snöbollskrig ute på slottsområdet. Kalla, våta och flämtande efter andan återvände de sen till brasan i Gryffindors sällskapsrum där Harry invigde sitt nya schackspel med ett svidande nederlag mot Ron. Han misstänkte att han inte skulle ha förlorat fullt så nästigt om Percy inte hade försökt hjälpa honom så mycket. Efter en temotid som bestod av kalkonsmörgåsar, tekakor, sockerkaka med vaniljkrem och jultårta kände sig alla förmätta och sömniga för att göra mycket annat före sängdags än att sitta och titta på när Percy jagade Fred och George genom hela Gryffindortornet därför att de hade stulit hans prefektmärke. Ja, det hade varit den bästa juldagen i Harrys liv. Trots det hade någonting gnagt i bakhuvudet på honom hela dagen. Det var inte förrän han klev i säng som han kände sig fri att tänka på det. Osynlighetsmanteln och vem det kunde vara som hade skickat den. Ron, som hade magen full med kalkon och tårta och inte hade någonting mystiskt att fundera över, somnade nästan bums när han hade dragit igen förhängena på sin himmelsäng. Harry böjde sig ner över sidan på sin egen säng och drog fram manteln under den. Hans pappas. Det här hade varit hans pappas. Han lät tyget flyta över händerna. Mjukare än siden. Lätt som luft. Använd den väl, hade det stått i brevet. Han måste pröva den. Nu med en gång. Han gled ur sängen och svepte manteln omkring sig. När han tittade ner på benen såg han bara månljus och skuggor. Det var en mycket underlig känsla. Använd den väl. Plötsligt kände sig Harry alldeles klarvaken. Hela Hogwarts stod öppet för honom i den här manteln. Han fylldes av upphetsning där han stod i mörkret och tystnaden. Han kunde gå vart som helst i den här matten. Vart som helst. Och Filch skulle aldrig veta om det. Ron grymtade sömnen. Skulle Harry väcka honom? Någonting höll honom tillbaka. Hans pappas mantel. Han kände att den här gången, första gången, så ville han använda den ensam. Han smög ut ur sovsalen, nerför trappan, tvärs genom sällskapsrummet
och klättrade ut genom hålet i porträttet.
Vem är det?
Skrek tjocka damen högt. Harry sa ingenting. Han gick fort ner genom korridoren. Vart skulle han gå? Han stannade med bultande hjärta och funderade. Och sen kom han på det. Den avskilda bokavdelningen i biblioteket. Han skulle kunna läsa så länge han ville. Så länge det behövdes för att upptäcka vem Flamel var. Han gav sig iväg och svepte osynlighetsmanteln tätt omkring sig medan han gick. Biblioteket var mörkt som i graven och väldigt kusligt. Harry tände en lykta för att hitta vägen mellan raderna av böcker. Lyktan såg ut som om den svevade fram i luften. Och trots att Harry kände att han höll den upplyft med armen så fick synen honom att rysa. Den avskilda bokavdelningen låg längst bak i biblioteket. Han klev försiktigt över repet som skilde böckerna där från resten av biblioteket och höll upp lyktan för att läsa titlarna. Det sa honom inte mycket. Deras flagnande guldbokstäver bildade ord på språk som Harry inte förstod. Några hade inget titel alls. En bok hade en mörk fläck som hade en hemsk likhet med blod. Håren reste sig i nacken på Harry. Kanske inbillar han sig det, kanske inte. Men han tyckte det kom svaga viskningar från böckerna. Som om de visste att det var någon där som inte borde vara det. Han måste börja i någon ända. Han satte försiktigt ner lyktan på golvet och spanade ut med nedersta hyllan efter någon bok som såg intressant ut. En tjock volym i svart och silver fångade hans blick. Han drog ut den med viss möda, för den var mycket tung. Lät den vila mot knät och slog upp den. Ett genomträngande, blodisande tjut skar genom tystnaden. Boken skrek. Harry smällde kvickt igen den, men skriket fortsatte och fortsatte. En enda gäll, obruten, öronbedövande ton. Han stapplade baklänges och slog omkull lyktan som omedelbart slocknade. Panikslagen hörde han steg som närmade sig korridoren utanför. Han stoppade tillbaka den skrikande boken i hyllan och tog till flykten. Han passerade Filch nästan i dörröppningen. Filchs bleka, vilda ögon såg rakt igenom honom och Harry slank under hans utsträckta arm och satte iväg upp genom korridoren med bokens skrik fortfarande ringande öronen. Han hejdade sig plötsligt framför en hög rustning. Han hade varit så upptagen av att komma bort från biblioteket att han inte hade tänkt på vart han var på väg. Kanske det berodde på mörkret, men han kände inte alls igen var han var. Det fanns en rustning nära köket, det visste han. Men han måste vara 5 våningar ovanför den. Ni bad mig komma raka vägen till er professor om någon vandrade omkring här på natten. Och någon har varit i biblioteket, i den avskilda bokavdelningen. Harry kände hur allt blod försvann ur ansiktet. Var Filch än befann sig så måste han känna till en genväg. För hans mjuka, oljiga röst kom allt närmare. Och till Harrys förskräckelse var det Snape som svarade. Den avskilda bokavdelningen. Ja, då kan de inte vara långt borta. Vi får säkert fast dem. Harry stod som fastnaglad när Snape och Filch dök upp runt hörnet framför honom. De kunde förstås inte se honom, men det var en trång korridor och om de kom mycket närmare så skulle de stöta rakt på honom. Manteln hindrade honom inte från att vara en fast kropp. Han drog sig bakåt så tyst han kunde. En dörr stod på glänt till vänster honom. Det var hans enda hopp. Han klämde sig in genom den medan han höll andan och försökte att inte stöta till den. Och till sin lättnad så lyckades han ta sig in i rummet utan att de märkte någonting. De gick raka vägen förbi och Harry lutade sig mot väggen och andades djupt medan han hörde deras steg dö bort. Det hade varit nära ögat. Mycket nära. Det tog ett par sekunder innan han lade märke till någonting särskilt med rummet han hade gömt sig i. Det såg ut som ett oanvänt klassrum. De mörka skepnaderna av bänkar och stolar stod uppdravade mot väggarna och där var en upp- och nervänd papperskorg. Men lutad mot väggen mitt emot honom fanns en sak som inte såg ut att höra dit. En sak som såg ut som om någon bara hade ställt den där för att få den ur vägen. Det var en praktfull spegel i takhöjd med en utsirad guldram och två kloförsedda fötter. En inskription stod inristad runt överdelen. Erist stra ero oit ube kafru oit un vushi. Nu när det inte hördes något ljud av Filch och Snape började Harrys rädsla försvinna och han närmade sig spegeln eftersom han ville titta på sig själv igen utan att se någon spegelbild. Han klev fram och ställde sig mitt emot den. Han måste slå händerna för munnen för att hindra sig själv från att skrika. Han virvlade runt. Hjärtat bultade ännu häftigare bröstet på honom än när boken hade gett ifrån sig sitt skrik. För han hade inte bara sett sig själv i spegeln, utan en hel hop med folk som stod alldeles bakom honom. Men rummet var tomt. Medan han andades mycket hastigt vände han sig långsamt om mot spegeln igen. Där var han, återspeglad i den, blek och med skrämt ansiktstryck. Och där, återspeglade bakom honom, stod åtminstone 10 andra. Harry såg sig om över axeln. Men nej, det fanns fortfarande ingen där. Eller var de också osynliga allesammans? Befann han sig i själva verket i ett rum fullt med osynliga människor? Och den här spegelns trick var att den återspeglade dem, osynliga eller inte. Han tittade i spegeln igen. En kvinna som stod alldeles bakom hans spegelbild log mot honom och vinkade. Han sträckte ut en hand och kände tomma luften bakom sig. Om hon verkligen fanns där skulle han röra vid henne. Så nära varandra var deras spegelbilder. Men han kände bara luft. Hon och de andra existerade bara i spegeln. Det var en mycket vacker kvinna. Hon hade mörkrött hår och hennes ögon. Hennes ögon är precis som mina, tänkte Harry. Och makade sig lite närmare glaset. Klargröna, exakt samma form. Men sen märkte han att hon grät. Hon log, men grät på samma gång. Den långa, smala, svarthårige mannen som stod bredvid la armen om henne. Han bar glasögon och hans hår var mycket rufsigt. Det stod upp där bak, precis som Harris gjorde. Harris stod så tätt intill spegeln nu att hans näsa nästan rörde sig vid spegelbildsnäsan. Mamma, viskade han. Pappa. De tittade bara på honom och log. Och långsamt såg Harry in i ansiktena på de andra människornas spegeln. Och såg andra gröna ögonpar som liknade hans. Andra näsor som liknade hans. Till och med en liten gubbe såg ut som om han hade Harrys knotiga knän. Det var sin familj Harry tittade på. För första gången i sitt liv. Släkten Potter log och vinkade åt Harry och han stirrade längtande tillbaka på dem. Med händerna pressade platt in till glaset som om han hoppades att han skulle falla rakt igenom det och nå fram till dem. Han kände ett slags tung värk inom sig.
till hälften glädje och till hälften oerhört sorg. Hur länge han stod där visste han inte. Spegelbilderna försvann inte och han tittade och tittade tills ett avlägset buller fick honom att sansa sig. Han kunde inte stanna här, han måste hitta vägen tillbaka till sovsalen. Han slet blicken från sin mammas ansikte. Harry viskade, "Jag kommer tillbaka." Och skyndade ut ur rummet.